Da skal jeg prate litt, ja.
Greit, Peter, over til deg.
Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling.
Sans og samling, sier du?
Da har vi flyttet oss inn på møterommet her på Midgard Vikingsenter. Og nå begynner det å ligne litt mer på en vanlig sans- og samling-episode, for nå sitter vi her med to gjester. Janne Skjoldli og Fredrik Gregorius, velkommen skal dere være.
Tusen takk. Takk.
Først kan du jo si litt om dere selv. Hvem er dere, og hva jobber dere med? Fredrik, kan du begynne med deg?
Ja, jeg er religionshistoriker ved Linköpings universitet, og jobber der som lektor, eller vad säger man i Norge, säger man något annat?
Du kan säga docent.
Ja, eller förstaminens eller vad nu kallat för. Ja, det är lite olika akademiska titlar i Sverige och Norge. Och jag också med då det här projektet Back to Blood. Så jag har forskat om både modern hedendom och tidigare evangelikal kristendom.
Ja, Janne Skjold är jag också förstaminensis i religionsvetenskap/RLE. Jag är egentligen en delt stilling på universitetet i Stavanger där jag fullförar då detta här forskningsprojektet Back to Blood Pursuing a Future from the Norse Past. Mens jeg også har har den andre delen av stillingen min hos høyskolen på Vestlandet. Så når prosjektet er ferdig, så er det der jeg primært jobber da. Og ja, tidligere har jeg forsket på samtidskristendom, primært katolisisme. Og nå holder jeg på med resepsjon av vikingtematiserte og norrøninspirerte populærkulturelle produkter, primært blant mennesker som identifiserer seg som hedninger, altså norrønorienterte nypaganister, kaller jeg de da. Åsa troere.
Ja, og dere har jo da i forbindelse med da Back to Blood vært her nå og holdt et foredrag i dag.
Ja.
Og, i forbindelse med Midgard Talks her under Midgardsblot. Fortell litt om Back to Blood. Hva er det dette prosjektet egentlig går ut på?
Ja, det er et godt spørsmål. Det handler om er ja, egentlig at vi undersøker hva det er som gjør at folk er opptatt av vikinger og norrøn fortid i vår tid. Og hvordan vikinger og norrøn fortid blir brukt kulturelt, kommersielt, i skolesammenheng, utdanning, religiøst selvfølgelig. Vi er jo begge religionsvitere som sitter her. Og ja, mitt prosjekt handler da primært om dataspill, film, TV og musikk. Så har vi, Fredrik skal få lov til å snakke om sitt eget, men vi har også deltaker som ikke er her. Og da har vi Tao Tyke Amakev, som er vår postdoktor, og som forsker på kampsport og kjønnskonstruksjoner i forhold til vikingtid. Og norrøn fortid i dag. Og så har vi Anna Økstra, som er vår PhD-kandidat, og forsker på bruken av tradisjonshåndverk i museumsutstillinger knyttet til vikingtid. Og så har vi da planlagt en digital utstilling av det hele, som skal komme i 2024, og som ja, som da Kine Haugmåne er ansvarlig for. Så skal du få lov å si noe om ditt eget prosjekt, det skal ikke jeg ta fra deg.
Jeg skal bare si, ja, mitt primære interesse handler fremfor alt om hvordan vi har tolket, altså hvordan vi presenterer vikingetiden, hvordan museer presenterer vikingetiden, hvordan ja, religiøse rørelser har presentert det, hvordan det henger ihop med konstruksjonen av nasjonell identitet, og hvordan det også forandres altså just nu i dag med fokus på ekologi och ekosofi och sådana saker liksom. Så att det är liksom mitt primära intresse är just väldigt mycket just receptionshistoria, hur vi liksom relaterar till och varför det betyder någonting, för att om någonting ska bli betydelsefullt för oss idag så måste vi också omtolka det. Alltså vi kan inte objektivt sett titta på vikingatiden för att det ska vara meningsfullt, så måste det alltid finnas en, och det är den här bakomliggande ideologin som jag är intresserad av, alltså vad är det som driver fram att vissa bilder får ett företräde, exempelvis från 1800-talets hypermaskulinitet till dagens protofeministiska vikingar. Alltså, vad är det som har skett förändringen där liksom? Och varför presenterar vi vurdere på olika sätt som man ser på bland annat museer.
Hur länge har detta Back to Blood pågått då?
Det startade upp i august 2020 och planlagt slut då juli 2024. Mm. Så vi närmar oss en inspurt.
Ja. Ja. Vi drabbades också av pandemin.
Ja.
Så det gjorde vi. Första året var ju mer teoretiskt, eller vad blir det?
Ja, för min del gick det ju grejt, för alltså, mycket av datainsamlingen min var digital uansett. Mm. Så det var grejt. Ja. Det var lite värre för de som var mer avhängiga av att göra fältarbete i egen person. Då.
Det, vi är ju lite nysgärda då, på, när vi är här på Midgardsblot, så har vi ju kommit och pratat med folk från hela världen. Och då är vi ju nysgärda på, vad är det med den där vikingen? Som gör att folk kommer hit från USA för exempel. Varför är liksom detta så fascinerande för folk i så många olika land?
Ja, och jag måste spöra oss om det för det var något som jag inte har tänkt på för faktiskt, men som det var en väldigt god sättning när jag läste om Back to Blood projektet som är musiker vem artikel det stod i, men det med att vikingtiden som då är alltså det är 200 år bara av norsk eller skandinavisk historia. Mm. Og det har et så enormt liksom, ettermæle. Hva er det som gjør at, at den perioden har fått en sånn...
Det finnes jo... Jeg kanskje skal bare... Det er en ekstremt stor fråga. Det er nesten hele projektet. Mm. Men jeg tror at det finnes en aspekt der naturligtvis vikingen er bra å tenke med. Dels vikingtiden var den sista hedniska perioden i Skandinaviens historia. Så det var liksom innan det, efter vikingtiden över så... går liksom Skandinavien in i och blir en del av liksom det kristna Europa. Jag tror att det är något som fascinerar. Det gör också att man kan hitta en form av alternativ kulturell identitet där. Det var speciellt, tror jag, framträdande i Sverige under 1800-talet, exempelvis där man liksom försökte hitta någon form av alternativa sätt att se på sig själv. Sen tror jag att just vi vet inte jättemycket om vikingatiden, men vi vet en del. Men det gör att man kan fylla i lite grann vad man vill om det. Och då blir det spännande. Det är spännande tidsperiod. Liksom. Du har myter som ofta är relativt våldsamma. Och, liksom det är liksom, och vikingarna har fått en sån mytologisk karaktär. För att, trots att karaktären egentligen är relativt ny. Alltså inte vikingen i sig själv, men populariseringen av vikingen är ju relativt ny. Alltså det är ju först under 1800-talet som det verkligen får fart och man börjar liksom prata om vikingatiden, man börjar liksom identifiera sig som en panskandinavisk identitet. Mm. Men det man också ser är just att det hela tiden kan omtolkas. Så tittar vi på hur det ser ut idag så ser det ju väldigt annorlunda ut. Alltså stil, estetik, mode, tatueringar. Men det är någonting som symboliserar någon typ av känsla av ursprung, någon form av autenticitet, trots att den är, och jag tror att de flesta är medvetna om, väldigt konstruerad, så är det ändå en känsla av att det är en anti-identitet till den form av modernitet, alltså man, någonting som inte, det ironiska är liksom att väldigt mycket av det här läggs ut på sociala medier, du har ju verkligen så här pagans av Instagram och sånt där, och samtidigt är det att man vill romantisera en tid innan vi hade sociala medier och innan liksom vi hade, var uppkopplade hela tiden. Men jag tror att det är någonting som lockar. Att den här känslan av någonting naturligt som är extremt jäckande. Och som är kulturellt konstruerat självklart. Men jag tror att det som lockar är det, den här typen av antitesen till det moderna på något sätt. Mm. En föreställd antites kan man säga.
Ja, föreställd. Ja, för det är, alltså, själva antitesen i sig själv är moderna.
Precis.
Och postmoderna. Sån att... Alltså för det är också som på något sätt söker något lite sån som du säger det något sån ur en form för slags urmänniska i det, så alltså det är ju inte urmänniska, det är ju bara för 1000 år sedan och lite flera århundraden, men det är men vi ser ju också det att alltså det är som du är inne på att alltså bilder av vikingarna ändrar sig över tid. Sånn at det som kanskje var eventyrlystne, sånn hårete menn i skip for 200 år siden eller noe sånt, med litt sånn Wagner, sånt Flight of the Valkyries og sånt i bakgrunnen som man,
vinger i hjelmen,
ikke sant? Yes. Så, og selv om det de, hvis man tänker på disse vikingbildene som på en måte er blitt lansert på nytt i litt forskjellig drakt hver gang, litt forskjellig innpakning, så ser man at altså, filtrene fra forrige runde, eller forrige bølge om man vil, de forsvinner ikke. sant? De blir på en måte med, det er liksom nissen på lasset, sant? Så vikingen på lasset på en måte, så begynner man å få etter hvert noen vikinger med på lasset etter hvert. Og det ser man blant annet med at men den kontemporære, det viking, det rådende vikingbildet som man ser nå, er noe som skal på en måte være litt anti det forrige, sant? Det skal være, altså, nå vet på en måte alle det at, ja, men vikingene hadde ikke hjelmer med horn, ikke sant? Alle er klar over, eller som har en interesse for det, vet at de drev ikke bare med liksom plyndring og voldtekt på andre siden av havet. Sånn at på en måte det som man taler imot da, som en sånn anti- hva var det du kalte det? En antitese på en måte. Det som man er anti, det blir også, en del av det er liksom også det forrige, eller de forrige vikingbildene, sånn at det utvikler seg. Og nå er det jo, som du var inne på, man skal ha tatoveringer, man skal ha visse frisyrer, man skal høre på visse former for musikk. Og nettopp innenfor musikkens verden, som jo er veldig relevant her på Midgardsblot, så finner man jo også noen ut av de mest sentrale aktørene for det å forme det nye vikingbildet. Og da tenker jeg på for eksempel Vardruna, Einar Selvik, som har bidratt til veldig mange utrolig innflytelsesrike sånne populærkulturelle produkter, sant? Jeg tenker også på Heilung selvfølgelig, selv om de også vil på en måte si at ja, men vi jobber mer med jernalder og bronsealder og sånn. Ja, men er det sånn de blir oppfattet? Er det sånn de blir snakket om? Og oppi alt det her så har man også aspekter, praksiser, måter å snakke på, måter å samles på og være sammen på, som har veldig sterke fellestrekk til det som mer konvensjonelt kanskje gjenkjennes som religion, og som vi i hvert fall ønsker å diskutere som ja, handlinger, praksiser, diskurser da, eller samtaler som kan tolkes som religiøse på en eller annen måte.
Men sånn tv-serier, sånn som The Vikings for eksempel da,
ja.
Mange av de som vi ser på festivalområdet her, kunne nesten vært statister eller skuespiller der, det er masse tatoveringer og den, akkurat den samme frisyra som vi så på den tv-serien.
Og for noen år som var det enda mer.
Ja, det var det,
ja. Det er uppenbart at man kan se det. Till och med, det ser man över, alltså globalt, jag har sett i USA sånt här liksom barn som har, och det är ett typexempel på det. Så ser det inte ut för ett tag sedan, alltså det Vikings har populariserat. Man tar också uppenbart någon form av inspiration från någon form av kulturell bild av vad man kan uppfatta som typ the noble, du vet, alltså noble savage om man säger så. Liksom det är liksom en, det ska vara något barbariskt men ädelt också. Även om vikingarna i Vikings ju är väldigt religiöst fanatiska, om man ser på nästan som en al-Qaida-nivå. Liksom. Men det är ju en väldigt intressant, för att går du bara tillbaka till 80-talet så har du inte alls den estetiken överhuvudtaget.
Nej. För mitt första med vikinger, det var ju som guttunge så var det Asterix som var det stora. Jag husker album nummer 3, Asterix och vikingarna. Där hade ingen tatuering.
Nej.
Där var det såna horn på hjälmen och sånt.
Så det
är verkligen mer som fotbollssupporter
än
men det är ju kanske nog med det att det är en historisk period, men att det är i skärningspunkten till populärkultur. Jag tycker också det är väldigt intressant med ofta när det blir nämnt, ja, vikingtiden har blivit så populär på grund av serier som Vikings och så blir också Game of Thrones nämnt.
Ja, ja, ja.
Och det är lite intressant för det har ju ingenting med vikingtid att göra eller.
Det är mindre tydligt. Det är mindre tydligt, men att det är någon element där som man kan se si att har paralleller, kanske inte så mycket till vikingtiden som den blir förstått och snackat om som en historisk tid, eller det som blir omtalt som norrøne kilder, men som i realiteten er middelalderkilder, og som vi har fra kristne forfattere og folk som skrev ned ting, så er det, altså, det er noen fellestrekk med nettopp det nye vikingbildet. Altså, du har I Game of Thrones så har du ideen om Norden, ikke sant? Eller det sanne nord som ligger bortenfor den store ismuren, ikke sant? Og de litt sånn der, de folkene som bor der, the wildlings, de har mange fellestrekk med det moderne vikingbildet. De er typ brutalt ærlige, ikke sant? Det en sånn typ dyd innenfor denne... om man kan kalle det moderne vikingmoralen, eller vikinginspirerte moral. Altså, seksualitet for eksempel, det er nesten ingen normer, ikke sant? Man slåss veldig lett, man drar sør for muren for å plyndre litt, og så drar tilbake, ikke sant? Man blir oppfattet som lite sivilisert av de lenger sør, og så videre, og så videre. Og samtidig så er det, også det som du også var inne på, tror jeg, dette her med at det blir oppfattet som noen som er nærmere naturen. Sant? Og der har du også en sånn idé om, som man ser igjen i veldig mye ut av her, en idé som man også kan finne her på Midgardsblot i år med konseptet med Green Vikings, ikke sant? Tanken om at folk i norrøn tid, eller før kristendom, eller før industrialisering, eller altså, før et eller annet punkt man setter historisk, var nærmere naturen, hadde et mer autentisk, levende og sunt forhold til naturen. Og du er jo inne på det med, ja, jeg skal ikke snakke for deg, men det med nordisk animisme, for eksempel, og sånn. Så tanken om at det finnes noe opprinnelig som var bedre, og som kanskje har en eller annen form for nøkkel til å hjelpe oss å løse klimakrisen, et slags religiøst bidrag til det, eller livsstilsbidrag til det, og at det er noe man kan finne i, altså, i bildet av vikingen, sånn som han i stort sett, men også hon.
Och det här är ju någonting som det intressanta är, att det finns en lång historik bakom, alltså bilden av hedendom som en naturreligion, och det har ju inte alltid beskrivits positivt. Alltså det finns en gammal film från 60-talet som heter Kung Alfred, tror jag den heter, jag minns inte exakt, där den hedniska då vikingen som är liksom opponent, alltså så här, vad heter det, antagonisten i filmen, han får frågan då om Gud, och han förklarar liksom hur Thor låter i åskan, och liksom Frej och Freja i liksom sexualiteten och allting sånt där. Väldigt tydligt en naturromantisk bild, men i den här filmen så presenteras det som något negativt, för att han har inte den sanna kunskapen som då är då, kristendomen. Idag, om man hade sett den filmen, den är ju rätt lökig idag, var lökig då också kanske, men det hade varit obegripligt att se den här personen som något negativt. Alltså hans uppfattning skulle uppfattas som mycket mer sympatisk. Han uppfattas som mer tolerant. Han liksom ser gudarna i naturen, medan den kristna då, som ska vara protagonisten, uppfattas som intolerant, liksom, och inte i kontakt med sig själv. Så det har också att göra med att det hänger också ihop med en form av sekulariseringsprocess. Och då blir det liksom så här, vikingatiden blir... Det finns... Jag tycker det är intressant att vi blir liksom aldrig av med den, så vi måste hela tiden bara omtolka den hela tiden. Då, idag får de bli feministiska miljökämpar. Och den bilden är väl lika sann och falsk som alla andra bilder som har varit liksom, av tidigare hypermaskulinitet eller sånt där.
Mm. Ja, det har jag inte tänkt på förr, att viking som ett sånt miljö i ett miljöperspektiv.
Och kanske på någon måte raka motsättningen till det, då har du på något sätt den hyperteknologiserade vikingen. Jag kom till att tänka på det i förlängelsen av det du nämnde med Game of Thrones, sant? Där du har självklart, du har ju den här hären av vad säger man på norsk, the undead, zombier, vanndöde, ikke sant? Som är, ja, och det er jo, har ju fellestrekk med föreställningar om draugar, ikke sant? Og så man kjenner igjen fra selvfølgelig mye fra dataspillverden. The Elder Scrolls Skyrim er et eksempel som mange kjenner, men et mindre omtalt, men vel så innflytelsesrikt eksempel, det har man jo selvfølgelig i World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Og hvis man spiller Wrath of the Lich King, og liksom ser på fortellingene der, narrativene der, så er det utrolig mye faktisk som er likt med Game of Thrones-narrativet. Og det er så på en måte norrøn-inspirert som noe dataspill er. Og det kom jo i 2008, så vi var jo forut for sin tid da, om ikke man kan si at de var ja, antagelig direkte inspirasjon for veldig mange.
Ja, det husker jeg jo selv. Her var det jo vikinger også, det mener jeg. Husker jeg. Man møtte på valkyrier og ikke ja, alt sånt. Så.
Noe annet som er tydelig inspirert, det er jo musikken. Og åpenbart så spilte jo ikke vikingene black metal.
Hva vi vet.
The gods made heavy metal.
Elektriske gitarer. Ikke et plekter en gang, tror jeg. Så.
Men her er jo helt åpenbart, men det er jo en kobling her til black metal. Vi ser bare på festivalen her at det er jo mye metallmusikk da. Og hvorfor er det en sånn tett kobling mellom vikinger og metallmusikk?
Jeg tror at det egentligen er en rätt logisk koppling. Altså, vi har den här bilden, altså, det går nästan tillbaka till nationalromantiska bilder. Altså, vikingen som är väldigt maskulint, väldigt aggressivt. Altså, det är oftast den bilden man har. Liksom. Och du har den här väldigt ödesmättade mytologin med Ragnarök och sånt där. Liksom. Och du har ju väldigt tidigt band som liksom börjar använda sig av vikingsymbolik. Alltså, och kanske mest tydligaste exemplet är Bathory, svenska bandet Bathory. Som ju också ses som en första, inte black metal, men pre-black metal, black metal om man säger så. Liksom. Men som också är, det ironiska att Bathory följer nästan den trenden som vi sett inom black metal. De börjar med framförallt sång om satanism och liksom så här, och sen så går de över till att sjunga sånger om orden och valkyrier och sånt där. Och det har ju lite grann sett hela trenden av liksom black metal-scenen också, att den har liksom mer och mer gått mot en form av hedniskt, alltså nordiskt, alltså ofta mörkt, nästan som romantikens texter på ett sätt alltså, men en återförtrollning av naturen, men det är en rätt mörk natur. Och så det går ju tillbaka rätt långt, och sen har det naturligtvis riktigt kanske lite fånigare exempel om man får vara sådana som Manowar, som ju liksom använder sig också väldigt mycket av sig vikingasetik med liksom Kings of Metal och liksom så här. Så det har ju liksom populariserats. Men klart, på 80-talet var det ju väldigt, det var väl, ja, det var ju väldigt mycket vikingar med horn, om man får säga. Så även om de inte alltid hade horn på huvudet, så var det ändå den här, alltså wagnerianska liksom ut och slåss. Så idag har det blivit mer balanserat, men jag tror att det är någonting som lockar, det är väl någonting med det här aggressiva då som man vill oftast komma åt.
Ja, och det är också logiskt på det sättet att alltså hedenska vikingar eller norrøne folk blir jo ofte også oppfattet som altså, sånn type bilde, erkebilde, figuren på en måte på motstand mot kristendom, ikke sant? Og det er jo også noe som har vært viktig innenfor metalmiljø, og særlig black metalmiljø, det at liksom man skal ha på en måte figurer og fortellinger og tekster som på en eller annen måte gjør opprør, altså er motkulturelle, ikke sant? Og hvis den kulturen man, den hegemoniske kulturen man på en måte er i opposisjon mot, oppfattes primært som kristen, så er det jo også, og det kan jo være mer eller mindre riktig, så er det litt sånn naturlig å ta til da, enten satanistisk univers eller norrøn inspirert univers.
Og jeg tror at en styrke som kan finnes i det er naturligtvis at i alle fall vissa former av satanism, absolut inte all form, men det kan ju lätt bli att satanism bara reagerar mot någonting. Återigen, jag ser inte att det gäller all satanism, det finns många som är mer konstruktiva naturligtvis, men jag tror att det hedniska eller vikingatiden är inte bara en motståndsidentitet, det är också att man är för någonting. Du är emot kristendomen för man är för någonting annat. Man är för en förtrollad natur, man är för gudar, man är liksom för en form av idé, och så man har också liksom en vision av det goda, vilket kanske många, inte alla skulle gilla att man använder det ordet, men det är inte bara negativ identitet. Och det tror jag också är viktigt. Jag tror att det är därför man ser en mer, alltså att efter ett tag när man liksom sitter man på en del sådana här band liksom, som så har de ju gått ifrån att vara ett väldigt här, så här på black metal, satanistiska mot kristendomen, till att gå över till att bli mer hedniska. Och det tror jag att göra med att det är liksom lättare att bygga upp en konstruktiv identitet kring det, än det är liksom att bara identifiera sig med vad man är i opposition till. För du blir väldigt bunden av det också. Så att det tror jag också har varit en faktor. Och det passar in rätt väl alltså, i musiken. Det är lika lätt att sjunga om Thor eller Oden som djävulen.
Men ser det nog Har dere sett noen utvikling der? For jeg tenker med en gang da, altså den sekulariseringsprosessen som har pågått i egentlig hele Vesten, kanskje siden 60-70-tallet, at vi nå har på en måte kommet dit hen at veldig mange ser etter alternative identiteter sånn religiøst sett, da, og at det har ført en oppblomstring i hedenske. Vi vet jo også, det finnes jo, har jeg lest at romersk politisme for eksempel har fått, og det er jo folk som driver med det på nytt, ikke sant? Mm. Men at nå er ikke det behovet lenger der, kanskje, for å være like opposisjonell mot det etablerte kristne, fordi det etablerte kristne ikke er, står like sterkt i samfunnet, da.
I hvert fall ikke institusjonelt. Og der er det jo selvfølgelig store forskjeller, for eksempel, altså det store forskjeller mellom for eksempel Norge og USA, ikke sant? Altså man kan diskutere lenge om hvorvidt for eksempel den avviklingen av statskirken i Norge, for eksempel, hvor langt den egentlig har kommet. Og så kan man diskutere hva er egentlig kristen kultur og sekularisering. Det er jo en diskusjon faglig om sekularisering som i forstand av såkalt hard sekularisering, at folk blir mindre religiøse. Det er på en måte en variant som i stor grad er blitt tilbakevist, eller oppfattes i hvert fall som tilbakevist, mens en mer sånn mykere form for sekularisering, at det går mer over til andre former, at folk er mer, religion er på en måte mer individualisert, folk plukker mer forskjellig og sånn, og det er ikke så nytt lenger egentlig. Nyreligiositeten har jo lange røtter, og du kan mye mer om, holdt på å si det, før 1960 enn jeg kan. Men særlig etter 1960-tallet og 70-tallet, så har det jo vært en voldsom oppblomstring i nettopp det som, altså en pluralisering av, mangfoldiggjøring av mange forskjellige, nye forskjellige grupperinger, og noen vedvarer, og noen forsvinner. Men det som på en måte ser ut til å ha blitt værende som en tendens, det er ideen om at det er ikke hverken kongen, eller paven, eller presten, eller noen annen utenfor, autoritet utenfor en selv, som på en måte definerer hva ens religion, eller ikke religion, er eller skal være, men man skal definere det selv. Og så kan man jo diskutere da om det faktisk er reelt eller ikke, for folk søker seg jo fremdeles til forbilder, ikke sant? Mm. De som blir hardbarkede, såkalte nyateister, de søker gjerne til Richard Dawkins, eller Sam Harris, eller noen annen forbilde. Hedninger søker gjerne til sine typer forbilder, enten det er Einar Selvik eller folkene i Heilung eller Rune Rasmussen. Mm.
Jo, nej, men det är ju så, och det här är en lång diskussion, alltså frågan om sekularisering, frågan om hur långt det har gått.
Ja.
Men absolut, vi har ju alternativa anledningar att funnits i, alltså varit en aktiv kulturfaktor i Europa sedan i alla fall 1800-talet.
Mm.
Jag tror liksom att jag håller med, jag tror att liksom, men sen oberoende om man har i mycket populärkulturella narrativ, om man säger så, som inte har att göra med den faktiska situationen, utan som har ju mer med en konstruktion av våra idéer, så ska man komma ihåg att det finns en bild av kristendomen också. Kristendomen har många gånger fått representera det moderna.
Ja.
Även i ett sekulärt samhälle så gestaltas då en antimodernism kan lättare gestaltas med en form av kritik mot kristendomen, för kristendomen blir då en representation av det moderna. Även om det inte stämmer, om man bortser från den extremt komplexa historiken bakom kristendomen, så blir det liksom, tittar man på en hel del retoriken, en viss form av hedendom som jag tror lockar, är det liksom att kristendomen blir, trots det sekulära, en symbol för vårt moderna, alltså det man tycker dåligt med det moderna samhället, och hedendomen blir en form av romantiserad antites till det, som kanske ibland har, om man får säga, mer gemensamt med kristendom egentligen än vad det har med hedendom att göra, alltså att man, men så att det har, och vi ser ju det, sen är det svårt att veta, det här är fortfarande små rörelser vi har att göra med, vi har inte att göra med massrörelse, där man ser att det finns romerska rekonstruktionister, men de är väldigt marginella. Det finns även grekiska, starkt kopplade till grekisk nationalism och sånt där. Liksom. Men det man ser har ju varit att den mest växande hedniska rörelsen är ju den, alltså de som refererar till det fornnordiska. det går, alltså, skulle man titta på, det är nästan som att vi är någon form av omvänd version av antiken på det sättet, för att det, under antiken var det grekiska som var det dominanta. Nu är det på många sätt vis det fornordiska som är liksom mycket dominerande. Alltså det är fler som, det är det man ser växer i olika ideologiska skepnader och olika former. Men det är någonting med det nordiska som lockar på ett annat sätt än vad kanske är mer kulturellt betydelsefulla kulturer som Grekland och Rom gör.
Och så intressant det du nämnde med liksom att det ska vara det mörka, den mörka naturen. För att jag tänker, vad är det som liksom ska vara så mörkt med den? Det är ju inte, alltså, det är ju inte många som liksom synger eller spelar musik som på en eller annan måte förhärligar död och sånt. Alltså man snackar heller om sån, man vill ha fredliga. Jag tänker på sånt som Heilung för exempel, sant, med sina låtar och sin chant där liksom att men vi kommer alla från det ena stora väsenet för exempel, sant? Samtidigt så säger jag ju det att men vi vill inte förstås som på någon måte som en religiös gruppering.
Nej.
Eller detta som ett religiöst budskap, så liksom, men det passar ju väldigt gott in i alla religionsdefinitioner jag känner i alla fall.
Men är det för att det brukar detta uttrycket borealisme? Også, altså sånn at det er noe med det nordiske som kanskje strekker seg utover bare det religiøse da. At det også har noe av den appellen, for det er jo litt som vi har snakket med folk ute her, hva er det som appellerer med akkurat det skandinaviske, med vikingtiden liksom. Vi hadde jo da, vi snakket med en som var fra Israel, som hadde liksom dette med religionen. Men så var det jo andre som også da mente at nej, det är nog med estetiken, ikke sant, som man har fått från tv-spel och sånt ting, att liksom, men tror du det är alltså lite geografiskt betingat sånt sätt att det är det höje norr liksom, att det har fått en sån
roll? Ja. Jag tror att jag menar ju att det är något som är observerbart, att man har särskilt alltså en förtrylling av håller på att säga nordisk, det som uppfattas som nordisk natur och nordiska landskap. Og mennesker som knyttes til det. Jeg har valgt å kalle det for geomytisk borealisme. Det betyr rett og slett at det er en form for fortrylling av landskap, vær og vind og så videre, som det forankres der, og så er det borealisme på den måten, altså på samme måte som orientalisme handler i hvert fall delvis om å eksotifisere mennesker fra det såkalte Østen, ikke sant? Så handler borealisme om å eksotifisere mennesker og landskap i det såkalte nord. Men primært da i det geografiske området som kalles Norden. Men også sånn typ altså uramerikansk kultur, sant? Andre kulturer som har opplevd og gått gjennom europeisk kolonialisering, sant? Sånn at det er liksom hele tiden det der at man på en måte skal altså gripe bakom noe. Og så er det også en interessant idé og retorikk som handler om at man på en måte forsøker å liksom likestille en moderne forståelse av 1000 år gammel kultur som det har, det er ingen kontinuitet. Man har et veldig begrenset kildemateriale for å forstå den 1000 år gamle norrøne kulturen. Og så skal man på en måte forsøke å sidestille det med uramerikansk eller australer og aboriginsk kulturer som har kontinuitet, for eksempel. Så, du kan mer om det enn meg.
Nej, men det er også interessant at nord, altså både alltså det nordiska, det norr har ju länge också haft en romantisk bild. Alltså det går ju också tillbaka till antiken. Ja. Att man har liksom, man romantiserar. Men jag tror att, och det finns nästan två aspekter. Det ena är mytologiseringen som finns, att det är den, alltså just det här, någonting kallt. Det är nästan
Aristoteles det?
Ja, även tidigare.
Men är liksom, det så,
ja, alltså hela idén om alltså, vad kallar man det för?
Hyperborea.
Ja, alltså, och du har liksom så, och det har alltid funnits olika uppfattningar om det där liksom, och det har varit något mystiskt liksom så. Men sen klart att de som bor i de här regionerna, alltså Skandinavien och sånt där, det är ju också kulturer som man ser komma, som kom in väldigt sent, alltså speciellt Sverige kom ju in i så kallade kristna Europa väldigt sent. Vi var ju, alltså det var ju typ sist i princip bland de här länderna som blev kristna. Och det var ingenting man var stolt över. Det var ju något som samma tyckte var pinsamt under medeltiden. Och då tog man ju själv till sig de här myterna. Liksom, och mytologiserade sig själv. Vi har mest extrema exemplet är ju Olaus Rudebecks Atlantica. Där han hävdar att allt kommer från Sverige. Och det är ju också någonting som man ser. Och det måste man ju förstå som någon form av... Många av de här extrema nationalistiska romantiska bilderna är ju oftast uttryck för någon form av känsla av underposition. Att du liksom behöver bevisa någonting. Du ser det lite grann också i afrocentrismen i USA. Där man liksom har vissa svarta författare som hävdar att allt kommer från Afrika. Stor debatt om det nu kopplat till tv-serien Cleopatra naturligtvis. Liksom. Och så det är någonting liksom, så det är också en intressant interaktion mellan liksom det som romantiseras, som jag tror många som kommer utanför Skandinavien romantisera, men det tar ju också folk till sig själva som bor i Skandinavien. Man tycker det är lite roligt så här, folk pratar om vikingar när de åker utomlands. Alltså, nu pratar vi mycket om Israel. Jag har själv varit i Israel där jag liksom har haft så här, militär som har börjat prata jättemycket om vikingar och babblat om Thor-orden och sånt där. Och det är klart att man känner sig som svensk. Det är roligt att de hör, kommer de ihåg de typerna? Liksom, ja, ja. Så det tror jag också, så det blir en så dialektik där också. Så här, mellan, liksom, att det blir också, det föder ju varandra. Globaliseringen och den här intresset för vikingatiden är fortfarande skandinaviska. Skandinavien är fortfarande i centrum. Vikingen har inte flyttat till Italien eller till så här, Holland, utan den är fortfarande Sverige, Norge, Danmark, ja. Island. Och det blir någon form av dialektik där, liksom att ju mer folk romantiserar, desto roligare tycker man att det är.
Det är ju stas när folk kommer hit från hela världen, liksom, ja. vår kultur.
Precis. Och det blir lite roligt. Liksom. Och det tror jag liksom inte heller man ska bortse från. Så det är ju alltid så här. Och det ser man ju på många kulturer också, liksom så att när, alltså en romantisering av en viss kultur, det är alltid en tvetydighet i det. Och ena sidan är det klart att det finns missuppfattningar, man kan vara trötthet på det, men jag tror att, men du anpassar det också, typ extrema exempel är typ hur italienska maffian efter Gudfadern-filmen började klä sig som i Gudfadern. Så det är också en sån.
Och Sopranos.
Ja, precis.
Jag vet ju att den där New Jersey-maffian, de satt ju där, och det var FBI, hade ju upptagit de. Och de sitter ju där på FBI-upptag och kommenterar, det är oss de snackar om, och begynte att gå och klä sig som du säger där, som Tony Soprano och all det. Så det var, de syntes det var stas.
Ja.
Ja, det är intressant det där. Och det är ju också lite sån, alltså hvis man som skandinaver drar utomlands och blir igenkänd som skandinaver, för det finns ju skandinaver som inte igenkännas som skandinaver, ikke sant? Och det har ju mycket med stereotypier och sånt att göra, men och rasism. Men om man drar till USA för exempel, och så är det lite kallt ute. Och så ser man att nej, men detta är kanske inte så kallt. Ja, men så får man gärna höra att ja, men du är viking, sant? Och så det är ju lite gøy då på en måte, men samtidigt så blir man också det är intressant. På den andra sidan så är det ju bara spök och töjs.
Ja. Jo. Nej, men det absolut. Ja. Man, jag är väldigt frusen av mig. Jag gillar inte kyla. Men det finns ju den bilden, alltså absolut, när jag varit typ jag bort i USA och sånt där, att de har den föreställningen, det här klarar väl du liksom så här.
Ja, du är viking.
Ja. Nej, det gör jag inte. Jag har tröja på mig.
Så du ställer någon krav då, alltså som att du inte klarar
och det är ju den andra delen av stereotypseringen, att det finns i allt det så finns också en kravbild, och som svensk eller norsk så kanske man inte bryr sig så jättemycket, för vi är högindustrialiserade länder, liksom, så man kan ta det som ett skämt. Men det är klart att det är väl där man kommer in på problematiken med liksom, stereotypisering av urinvånare, och att det också finns en förväntan att då ska du bete dig på ett visst sätt. Exempelvis när jag var, när jag var i Kenya, så var vi ute på en sån safari där det var liksom en Masai-by, och turisterna gick dit och det var väldigt traditionellt Masai. De så hoppade och gjorde sina danser, och sen åkte de ju hem till Nairobi i bil och tog på sig vanliga kläder. Men det var inte det som någon ville se. Turisterna ville ju se traditionella masajer som bodde i små hyddor, liksom, som ingen bodde i. Liksom, kanske bara några
mer. Det man har sett på dokumentär.
Det man sett på dokumentär. Och ibland, kan ju få samma bild ju mer vikingen har blivit populariserad. Alltså ibland nästan haft samma absurda frågor i Sverige. Att folk tror... Och det kan vara en blandning mellan både underhållande och frustrerande.
Ja, jag har ju varit borta i folk som har drivit med reenactment, som har snackat med folk som har tänkt att de at det er en slags kultur, altså en kulturell ting, da, at de har kledd seg ut og liksom, som vikinger. Da. Ja. Hvor det da ikke er det, på en måte. Så det er lett å liksom bli forvirret da, av de tingene der.
Jeg tenkte helt til slutt her, apropos stereotyper og krav til hvordan man... Jeg tenker jo at dere som forsker på og driver med vikinghistorie, det er en musikkfestival, det er konserter utover ettermiddagen med metalmusikk. Hva er deres forhold til black metal?
Personlig?
Ja, personlig. Liker dere det?
Ja. Ja, altså, for et par uker siden så var meg og samboeren på Beyond the Gates i Bergen, så jeg må vel si ja. Jeg pleide å gå hit før jeg begynte å forske på det.
Ja, ja. Ok. Yes.
Du da, Fredrik.
Ja, ja, men, ja.
Du da, Fredrik. Ikke,
jeg kan säga att jag gillar en del black metal, en del gillar jag inte.
Ja, det,
det är det diplomatiska svaret då.
Ja, jag är uppvuxen i Bohuslän från den tiden, den första vår, alltså det här Norwegian black metal kom.
Ja.
Så att det var oundvikligt att man liksom fick höra väldigt mycket av det. En del var väldigt bra. Jag kan ju fortfarande liksom säga att en del kan fortfarande lyssna på det. Sen tycker jag att jag är inte jätteförtjust i en del av det moderna. Men det är en annan, det ska vi inte behöva diskutera.
Nej, men jag tror kanske vi närmar oss tia här.
Om vi bara säger Fredrik och Janne, tusen tack för att dere kom och fortalte oss mer om det här. Det här kunde vi snacka mer om. Jag märker jag har en del spørsmål, men de är liksom blir lite utanför liksom, vi kan inte öppna horisonten helt. Det skal jo være noe sammenheng i samtalen også. Så ja, nei, men takk for at dere kom.
Ja, tusen takk for oss.
Takk selv.
Ja.